uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer ska jag låta ett rättfärdigt skott växa upp ur Davids stam. Han ska skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer ska Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet. Och detta ska vara stadens namn, Herren vår rättfärdighet. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för ditt rike som vi kan både se tillbaka på att det har kommit och som finns nu mitt ibland oss. Vi tackar dig Jesus för allt vad du har fört med dig genom att du har kommit hit ner till jorden. Herre, låt oss upptäcka ännu mer idag vad det betyder att ditt rike har kommit. Och att det finns mitt ibland oss. Öppna våra ögon och öppna vårt hjärta. Jag ber i Jesu namn. Amen. Guds rike. Vilka konsekvenser får det egentligen för oss idag? Låt oss kalla honom Andreas. Andreas, han mötte Gud på ett väldigt, väldigt konkret sätt i väckelsetider. Han blev riktigt frälst. Andreas, han är i 50-årsåldern. Han har en mycket varm gudsrelation. Han är trogen på gudstjänsterna. Han har också en framgångsrik karriär. En god ekonomi. Andreas har ett fadderbarn som han ger till varje år. Däremot rynkar Andreas lite grann på näsan åt sånt där som diakonia, som jobbar för rättvisa i världen. Det där med rättvisemärkt, det är inte mycket för Andreas heller. Och han tycker framförallt inte om att kyrkan ska lägga sig i privatlivet utanför kyrkan. Här borta har vi Barbro. Barbro, hon är relativt ung kristen. Hon, ja, efter att hon lämnat sin barndomskyrka så läser hon ekonomi i Lund. Och Barbro har påverkats väldigt, väldigt starkt av det här med sociala orättvisor, av det globala miljöhotet. Hon har valt att bo i kollektiv. Precis som man gjorde på 60-talet. Barbro tycker att kyrkan bryr sig alldeles för lite om det här med ekonomi och privatliv. Och ibland är Barbro nära att kasta sin tro över bord. Kan ni känna liksom de här två polerna som representerar faktiskt två poler inom kristenheten? Och där jag tror att de flesta av oss, inklusive mig, oftast har lättare att identifiera oss med Andreas än med Barbro. Om vi ska vara ärliga. Och frågan är, vem har rätt? Vem har mest rätt? Vem har mest Bibeln på sin sida? Och det här vi dyker ner hos profeten Jeremia. Jeremia, han verkade strax innan Juda rike föll slutligt. Och det var en tid då både ledare och folket faktiskt hade vänt sig bort ifrån Herren. Ja, visserligen så upprätthöll man fortfarande ett sken. Men livet, det var en stor kontrast emot det som man sa sig vilja tro. Och läser vi från Jeremia, det sjunde kapitlet, så får vi lite exempel på det. Här var det rätt så illa ställt. Och här kanske vi inte känner igen oss. Men så här var det i Israel. Tror ni, står det i kapitel 7, vers 9, att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offereld åt Baal och följa andra gudar som ni inte känner och sen träda fram inför mig i detta hus som mitt namn är utropat över och säga, vi är räddade. Och sen fortsätta med alla dessa vidrigheter. Detta hus som mitt namn är utropat över, tar ni det för trövanäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren. Ja, det hade det verkligen gått illa. Tala om en fullständig barriär mellan gudstjänstliv och livet utanför gudstjänsten. Där hade det gått så att säga helt åt skogen vad gäller Israel och deras liv i vardagen. Det här skapade även sociala orättvisor. Så här står det i kapitel 5 och vers 28. De dömer inte rättvis. De driver inte den faderlöse sak till seger och hävdar inte den fattiges rätt. Ja, så var det ställt i Israel på den tiden. Man upprätthöll alltså ett sken. Man hade ett gudstjänstliv. Men livet talade ett totalt annat språk. Och därför så kom den oundvikliga domen till slut. Men också en profetia. För Jeremia kan kännas väldigt hård. Jag vet inte om du har läst den. Det är nyttigt att läsa Gamla testamentet därför att det talar också mycket rakt in i vår tid. Jeremia kan upplevas rätt så hård och rätt så dyster. Men så kommer de där ljusglimtarna mitt i den här profetboken. Mitt i det här mörkret. Där Jeremia profeterar om en ny tid. Och bland annat då det vi läste här. Löftet om en rättfärdig telning eller ett rättfärdigt skott som ska växa upp. Och han talar om rätt och rättvisa i landet. Och han talar om att den här nya personen som ska komma, som ju är en bild på Messias, han ska kallas Herren, vår rättfärdighet. Och jag tror att den här texten handlar både om en inre förändring, en förändring inuti, men också om en yttre förändring. Och det är de här två sakerna som jag skulle vilja att vi stannade inför lite kort här. För det första, en radikal förändring i vårt inre. Herren, vår rättfärdighet, säger Jeremia att det här nya skottet som han profeterar om, skottet på Davids stam, alltså Messias ska heta, han ska kallas Herren, vår rättfärdighet. Om man tänker på Israels folk, så var det ett folk som hade uppfostrats att följa lagen. De hade fostrats in i ett speciellt uppförande, men det var ett problem. Problemet det var att hjärtat var väldigt, väldigt långt ifrån. Det fanns liksom inget så att säga förhållande mellan det de hade hört och hjärtat. Hjärtat var så långt ifrån. Och när då frestelsen från omgivningen blev alldeles för stark, så hände det här som Jeremia skriver om i ett annat kapitel. Han säger, mitt folk har begått en dubbel synd. Mig har de övergivit källan med det friska vattnet och de har grävt sig egna brunnar som inte håller vatten. Oerhört tragiskt. Och i den situationen, vad skulle Gud göra? Alltså det kom en dom. Och det här med dom, det är ju inte så populärt. Men Gud, som är en helig Gud, han hade liksom inget alternativ. Och därför så kom domen över det folket. Men mitt i detta också detta fantastiska och underbara hopp. Ett underbart hopp. Och det hoppet, det handlar om att jag ska skriva ett nytt förbund i deras hjärta. Ett nytt förbund i hjärtat. När liksom inte lagen längre kunde förändra till det yttre, så talar Gud om att jag ska göra någonting radikalt. Jag ska skriva det i hjärtat. Och det är egentligen detta som hela det nya förbundet som Jesus har instiftat handlar om. När vi pratar om ett nytt förbund, då talar vi om det. En hjärttransplantation, en förändring inifrån. Det här hände med lärjungarna när de mötte Jesus. Ni vet när Petrus mötte Jesus första gången. Och han liksom i mötet med Jesus bara kastade sig ner för hans fötter och sa: gå bort herre, jag är en syndare. Jag är inte värd att vara i din närhet. Och så lägger Jesus händerna på honom och säger: var inte rädd Petrus, var inte rädd. Och det sker någonting i Petrus hjärta, en förändring inifrån. Paulus är en annan, han var en förföljare. Paulus var verkligen den som höll lagen till punkt och pricka, till det yttre. Men hjärtat var inte förändrat. Men där på Damaskusvägen, där möter Paulus Gud på ett radikalt sätt. Han får ett nytt hjärta. Hela hans innersta blir förändrat. Och det är det här som Gud gör och vill göra med oss. Bibeln är väldigt tydlig att ingen kan fostras in i Guds rike. Det tror ju vi ibland, att vi kan fostra någon in i Guds rike. Och det är viktigt det här med fostran, med kristen fostran. Det är jätteviktigt. Vänj den unge vid den väg han ska vandra, men det räcker inte. För vad säger Johannes evangeliet i det första kapitlet? Och vi läser där från vers 12. Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tog på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Där säger Johannes något väldigt viktigt. Alltså den nya födelsen, det är inte någonting man kan ärva. Det är ingenting som någon annan kan tvinga på dig, inte av någon annans vilja. Utan det här är någonting som kommer från Gud, en förändring inuti. Och utan den inre förändringen, om vi inte föds in i Guds rike, då förblir det bara något yttre. Och det kan förbli så hela livet. Något yttre som vi liksom vänjer oss vid. Att gå i kyrkan, att liksom sitta och lyssna och sen gå ut. Men det förändrar ingenting i det innersta. Ibland kan man ju undra, varför är det så många som så att säga lämnar bakvägen? De kommer in i kyrkan, de kommer med, men efter några år så finns de inte längre med. Och jag tror att till en stor del kan det handla om det här. Att det aldrig skett den där inre förvandlingen. Man har aldrig fått möta Gud på djupet. Och därför när frestelserna kommer, de blir för starka. Och så dras man iväg åt annat håll. Och för mig är det här en oerhört allvarlig fråga. Alltså, fostrar vi människor in i Guds rike? Eller är vi med och föder människor in i Guds rike? För mig är det en jätteviktig fråga. Och jag tror att det är en viktig fråga för varje församling och för varje kristen förälder. Är jag med att bara fostra mina barn in i Guds rike, eller hjälper jag dem så de verkligen får möta Gud? Så de verkligen får möta Gud. Den här inre förvandlingen, den är så viktig. Och det är det som Jesus kom för att åstadkomma. Det är det egentligen som hela julen handlar om. Ett barn är oss fött, som inte bara vill födas hit till jorden, utan som vill födas in i ditt och mitt hjärta. En förändring i vårt innersta. Sen handlar det också faktiskt om en förändring i vardagslivet. En förändring in i vardagslivet. För om Guds rike skulle få konsekvenser enbart innanför kyrkans väggar. Alltså om det bara handlar om att vi ser varandra här och ler mot varandra, har kaffe och fika tillsammans. Det är underbart. Men om det bara stannar där, då är det någonting som har gått fel. Därför att vad är det Jeremia säger? När han kommer, när Messias kommer, då ska han också skapa rätt och rättfärdighet på jorden. Rätt och rättfärdighet på jorden. Alltså, när vi möter Gud så påverkar det oss inte bara i vårt gudstjänstfirande utan också i ditt och mitt vardagsliv. Det påverkar mina relationer i hemmet. Hur jag är mot min familj, hur jag är mot min fru, hur jag är mot mina barn. Det handlar inte om fullkomlighet. Men det handlar om att låta det som har skett i oss få konsekvenser för hur vi är mot varandra. Att vara ärliga, att vara uppriktiga, att vara förlåtande mot varandra. Att ha en omsorg där inte jag bara tänker på mig själv. En konsekvens för hemmet. Också en konsekvens för arbetet. Hur är jag på jobbet? Hur är jag som arbetstagare? Hur är jag som arbetsgivare? Eller om jag jobbar på ett kontor eller om jag går i skolan. Alltså hur påverkar min tro, min vardag? Står jag rakryggat för det som är sant och det som är rätt? Jag hörde talas om en person som sa upp sig från sitt jobb därför att personen stod inte ut med att det inte handlades rätt på den här arbetsplatsen. Och det kan kosta på. Det kan kosta på. Att stå upp för sanning och rätt i vardagen. Eller bara det här att se sitt arbete som en kallelse. Oftast så hör man det att ja, pastorn ska ha en kallelse, ungdomsledaren ska ha en kallelse, missionären ska ha en kallelse, men jag är bara en vanlig arbetare. Men vet du, i Guds rike finns det inte bara vanliga arbetare utan vi är alla kallade. Alla kallade att bära Guds rike in i vår vardag oavsett var vi står. Där representerar du Gud. På din arbetsplats. På ditt kontor. Vid din arbetsbänk. Du är en representant för Guds rike där. Det påverkar också vårt engagemang i samhället. Vårt engagemang för vardagen, för världen. Jag håller just på att läsa en bok av Stanley Sjöberg som heter 13 kapitlet. Jag vet inte om det är några fler som har läst den. Men Stanley, han är väldigt radikal. Talar om att vi har ett ansvar som kristna inte bara för vår egen omedelbara omgivning utan också för världen. En värld som är full av orättvisor. En värld där till exempel bönder för att vi ska kunna äta våra bananer får de besprutade och blir sjuka och många får cancer och dör i förtid. Och därför, säger Stanley Sjöberg, är det naturligt att välja rättvisemärkt. Ja, men är det det? Är det så viktigt? Är det så viktigt hur jag väljer det jag ska äta? Har det konsekvenser? Är inte det löjligt? Det kanske inte är det. Om vi vill ta det här på allvar med rätt och rättfärdighet på jorden. Vi lever i en värld som har skapats genom orättvisor. Han tar upp också i sin bok hur på 1600- och 1700-talet man exporterade slavar ifrån Afrika. Och Stanley säger att det finns vissa historieböcker som påstår att så många som 50 miljoner afrikaner kan ha lämnat Afrika som ett resultat av slavhandel. 15 miljoner hamnade i USA som slavar och byggde upp hela det landets välfärd genom sitt slavarbete. Många, många fler dukade under på vägen, kastades över bord på väg till USA, till slavarbetet. Och Afrika tömdes på sin bästa generation. Och Stanley säger, innan dess fanns det blomstrande städer och en blomstrande kultur, och hela kulturen utarmades på grund av slaveriet. Idag finns det ett nytt slaveri. Jag nämnde lite grann om det i en tidigare predikan. Ett slaveri där vi importerar i väst kvinnor ifrån öststaterna. Och där det förekommer en trafficking som är ett slaveri ännu värre kanske än det gamla slaveriet. Eller barn som får slava för att du och jag ska kunna köpa en billig t-shirt. Det finns så mycket orättvisor. Vad gör vi åt det? Har vi ett ansvar? Alltså det här är någonting som jag har börjat fråga mig. Och jag måste säga att jag har inte kommit så långt på den vägen själv. Men jag tror att vi har ett ansvar. Jag tror att om vi tar på allvar det här med att Jesus inte bara kom för att skapa en rättfärdighet inom oss, där vi ska få uppleva att vi får det rätt ställt med Gud, utan också utbreda, skapa rätt och rättfärdighet på jorden. Ja, men då får det konsekvenser för hur du och jag lever. Vårt engagemang för världen. Och jag tror inte det börjar med de där jättestora stegen, för att ibland kan jag också känna mig, jag vet inte om ni också gör det ibland, jag känner mig förlamad ibland. Vad kan lilla jag göra? Har ni känt det så någon gång? Det har jag känt många gånger. Vad kan lilla jag göra i en värld som är så full av orättvisor? Jag kanske kan göra så mycket. Men då skulle jag vilja säga, men gör så mycket då. Det är som den lille gabben som står och slänger ut de här sjöstjärnorna som har hamnat på stranden, och någon kommer, varför gör du det? Det finns ju miljoner andra. Ja, men den här, för den här gör det skillnad. Och jag tror det är så du och jag behöver tänka. Vi kan inte förändra allt, men kanske du och jag kan förändra något genom vårt liv. Och vi har sagt i vår familj att åtminstone till en del nu till jul så ska vi inte bara ge varandra onödiga julklappar, utan kanske ett gåvobrev. Att istället för att jag ger Helena en julklapp som hon kanske inte behöver, så ger jag ett gåvobrev till kanske ett barn i Mosambik som behöver en familj. Det är ett litet sätt. Och jag tror det kan finnas så många, många fler. Det handlar om de små stegen. Frågan är idag, vilka konsekvenser får Guds rike för dig? Har du mött Gud i ditt innersta? Har du mött Gud till en förvandling? Eller har du liksom, kände du att jag har bara fostrats in i det här och jag har egentligen aldrig mött Jesus på djupet? Då är det här, den här gudstjänsten, en möjlighet för dig. I nattvarden kan du få vara med om det här gudsmötet, när du kommer fram och öppnar ditt hjärta och säger, Jesus, nu vill jag att du ska komma in och verkligen beröra mitt innersta. Det var ju så som Elisabeth Sandlund blev en radikal kristen. När hon kom fram och i nattvarden fick möta Jesus i sitt innersta. Kanske det har bleknat, kanske du har mött Gud i väckelsetiden, men det har bleknat idag. Då kan du få göra en ny upplevelse idag, en ny förnyelse av förbundet med Jesus när du går fram och tar nattvarden idag. Låt det få bli en förnyelse av ditt förbund med Gud. Men låt det inte stanna vid det inre livet. Låt det gå vidare. Låt det få konsekvenser för hela ditt liv. För hela ditt liv. Och jag har skrivit glädje däröver, för vet ni, det finns en vers som jag tycker väldigt mycket om. En vers från psalm 45. Och den versen, den handlar om Jesus. Men det handlar också, tror jag, om oss som hans efterföljare. Det står så här: du älskar det rätta. Du älskar det rätta. Du hatar orätt. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. För ibland kan vi tycka att det här bara är något tungt. Men den här versen säger att det här är inget tungt. Utan när vi låter Guds rättfärdighet få flöda genom oss, då föds det glädje. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja. Hör ni det? Det här är ett glädjebud. Det här handlar om glädje. När Gud får påverka mig, när Gud får beröra mig så att jag i min tur kan beröra andra, då föds glädjen. Det finns ingen större glädje än att få leva ett liv för andra. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för ditt tilltal till oss idag. Här om en rättfärdighet som gör att vi kan få det rätt ställt med dig och Gud. Universums Herre och Skapare. Där vårt innersta kan få uppleva en förvandling. Och Herre, har det här bleknat hos oss, och låt förbundet med dig få förnyas idag. I nattvarden. Att vi på nytt får möta dig, får på nytt uppleva den här djupa beröringen. Men Herre, jag ber att det inte ska stanna där i mitt personliga liv, utan ska få sökas ut till andra människor. Påverka mina relationer i vardagen. Vårt liv hemma, vårt liv på arbetsplatsen, vårt förhållande till en värld som är så full av orättvisor. Hjälp oss att ta de där små, små stegen. Hjälp oss att inte drivas av ett dåligt samvete, utan drivas av din kärlek. Drivas av den glädje som julen innebär. Glädjen att få dela med sig. Glädjen att få ge vidare av allt det goda som du har gett oss. I Jesu namn. Amen.